En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Nu gör jag det igen. Fan också. Nu är jag så jävla självmedveten om att säger... ni vet ju vad ni har klickat på. Ja, det är Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syket, jag sitter här med Makoto och Frida Fagerlund i London. Vi hade ju kunnat byta namn på den till Sportbladets FA Cup-podd. Det är just den här veckan då, för vi har inga Premier League-matcher.
Jag tror att du skulle säga Sportbladets NFL-podd. Är det inte Super Bowl vi ska avhandla här?
Tyst. Ja, det här är en diskussion vi har haft innan. Vi har, ja men, FA Cup att se tillbaka på. Vi har en the magic of the cup lever. Jätteknallen är ett faktum. Championship jumbon Plymouth slår ut Premier League ledaren Liverpool efter vad jag skulle vilja hävda är kanske den sämsta insatsen jag sett av ett Liverpool-lag på ganska många år. Det var ju visserligen en väldigt omstuvad elva, lite likt den som åkte till PSV i Champions League, så hade man ju lämnat många av de stora kanonerna hemma, inte ens med på bänken. För man tänker att lilla Plymouth med alla problem de har haft den här säsongen, det ska man väl klara av en dag ändå. Men she fick Arne Slott och känns att man hade ändå tillräckligt mycket. Jag menar, Luis Diaz var där, Diogo Jota startade och så vidare. Harvey Elliott gjorde en minst sagt blek figur, Frida. Jätteknall förstås, men Plymouth liksom värdiga vinnare. Det var ju inte så att de snubblade sig och att alla bollar gick i stolpen och att det var orättvis seger på något sätt.
Nej, absolut inte. Jag håller med. De klev verkligen ut och visade stort hjärta. Det här är ju en klubb, precis som du säger, som har haft det väldigt tufft de senaste åren, och de ligger ju faktiskt sist i Championship-tabellen, ska man komma ihåg också, och har släppt in en massa mål tidigare under säsongen. Men just i den här matchen, så framförallt då försvarsmässigt, så var de otroligt stabila. Och en eloge till Nikola Katic som förlorar en tand inledningsvis i matchen, fortsätter ändå och gör alltså 11, vad säger man? Alltså han nickar bort bollen 11 gånger. Och det är alltså flest mot ett Liverpool-lag sedan 2020. Och då var det Stefan Savic som gjorde detsamma för Atletico Madrid. Så att de gör ju framförallt då försvarsmässigt en oerhört bra insats. Men också det här att jag var rätt så imponerad av tränaren Miron Muslic som kom in för inte all för länge sedan. Och det kändes ändå som att så fort Arne Slott försökte tweaka på någonting så upptäckte Muslic detta och så tweakade Plymouth på sin formation också, så att det var liksom inte som att Liverpool fick kontroll på det här, utan Plymouth körde på hela vägen in och ja, hatten av för att det fungerade ju.
Det är noterbart också, Katic är ju en av de spelare som kommit in i det här vinterfönstret på lån från Zürich, Maxi bredvid honom också på lån från Österrike. Båda känner så här spelartyper som de verkligen kommer att ha nytta av när de ska slåss runt strecket i Championship sen. Tyckte också det var ganska häftigt, eller en ganska rolig sekvens där Hazard i mål var ju helt magisk, alltså han räddade ju allt, men det var ju någon situation han och Katic rök ihop och behövde liksom separeras av lagkamrat mitt i den här liksom försvarsgärningen de höll på med, och det var så mycket vilja och inställning, och det måste ha varit oerhört fint för Plymouth fansen att få se deras lag göra den här typen av insats, för det, jag håller ju helt med, det var ju oerhört välförtjänt. Och när det väl kom lägen, då var det ju just Hazard som gjorde några helt magiska räddningar och såg till att hålla kvar dem.
Och nu är det ju så också att Arne Slott, han får ju kritik för det här att han roterade så pass kraftigt och kanske möjligtvis underskattade Plymouth aningen, men sen samtidigt går Liverpool och besegrar Everton nu i derbyt om ett par dagar, då kommer ju den här debatten svänga igen och folk tycker kanske att Arne Slott är ett geni som vilar sina viktigaste spelare. Men ja, han skulle kanske inte ha roterat fullt så mycket som han gjorde den där dagen.
Nej, samtidigt så tycker jag att här fanns spelare som har väntat på att få chansen. Här fanns spelare som normalt sett spelar i ett väldigt bra Liverpool. Jag tänker på en, alltså Harvey Elliott som skulle ta den där Dominic Szoboszlai-rollen på mittfältet. Var helt bedrövlig. Han kunde knappt slå en passning längre än 3 meter till rätt adress. Federico Chiesa fick chansen från start. Han skulle också visa upp, han har också visat form. Det var ju samma sak där. Helt under isen. Luis Diaz, Diogo Jota, alltså spelare som på något sätt ska vara garant mot ett sånt här lag, som min älskade James Milner brukade vara en gång i tiden. Det spelar ingen roll, du kunde kasta ut 10 stycken 12-åringar på plan. Bara du hade James Milner på plan i en sån här match, så visste du att det kommer åtminstone levereras en godkänd insats av dem på planen. Men det fanns ingen, det saknades ledarfigurer. Och det tror jag var den stora grejen. Det fanns inte någon som riktigt kunde ta tag i det här från Liverpools sida. Det var, och det är lite en fingervisning mot då kanske rotationsspelarna i laget, att det saknas ledarfigurer där bakom Van Dijk, bakom Salah, bakom Alisson. Kelleher är liksom inte den typen. Och det tyckte jag var väl lite ett besked vi fick i den här matchen. Att det var ingen som tog tag i det utav de som kanske står på tur då. Wataru Endo hade man kanske kunnat förvänta sig, som han hade väl binden tror jag. Det var samma sak där. Han tog inte heller tag i den här matchen.
Jag vill inte hitta ursäkter åt Liverpools vägnar, men samtidigt så kliver ju Joe Gomez av efter 11 minuter. Och det kastar ju om en hel del. Det var ju någonting som Arne Slott tydligt inte hade räknat med. För det gör ju att Endo måste kliva ner och spela mittback, och sen så McConnell då kliver upp och spelar på mittfältet. Och jag tyckte väl att det var där de brast främst, det här med att det var ett alldeles för orutinerat mittfält just. Så att det blev för enkelt för Plymouth då att helt enkelt inte låta Liverpool kontrollera matchen. Så att även om man har en del seniora spelare, eller ja, det är där seniora spelare i anfallslinjen, så var det rätt så tydligt att just i den lagdelen där fattades man något.
Ja, och det blir ju sådär, alltså, ta en sån som Traoré till exempel, som ju är en stor talang och som man har trott mycket på i en sån här match som central mittfältare. Du är 17 år gammal, du blir lätt lite bossad av en mer senior än ett proffs på andra sidan, visst, som spelar i Championship och i Championship Jumbon, men det är fortfarande liksom kanske en fullvuxen kar som har 20 kilo på dig, som vet hur han ska göra för att det ska vara rätt obekvämt för dig att spela fotboll över 90 minuter. Han kommer inte heller till sin rätt. Det var en bedrövlig insats från alla inblandade, och absolut att Arne Slott underskattade den här motståndaren. Å andra sidan, man är inne i en period där det är väldigt, väldigt tätt matchande och det finns större troféer att vinna, och framförallt matchen på onsdag mot Everton är superviktig och ligan är den stora prioriteten. Sen tror jag inte att man jublar över att man åker ut och får lite luft i spelschemat framöver. Man hade velat vara kvar här också. Men
jag tycker väl
gamblingen lyckades inte.
Jag tycker väl missen är att inte ha med spelare som exempel Salah eller Trent på bänken.
Nu,
Trent är skadad i och för sig, men
Van Dijk hade ju kunnat finnas med på bänken. Okej, slänga in honom då. Han har ju spelat väldigt mycket, men okej, nu gick Gomez sönder. För att jag menar, har du Van Dijk där längst bak, så vet du att hela laget kommer lyfta sig för att du har en ledare på planen.
Ja, men det är väl just där att du skulle åtminstone ha med dem här på bänken som någon form av liksom failsafe. Nu hade du inte överhuvudtaget det. Du har Darwin där, absolut, och jag håller med om att de här spelarna ska ju fortfarande kunna avfärda Plymouth, alltså med den offensiven du har. Och det ligger ju främst på att de inte tar chansen. Vissa av dem spelar ju bort sig från alla former av startelver under våren nu, på det sättet de hanterar sin chans de får. Så det är ju där. Sen skulle jag aldrig vilja kalla det ett genidrag, oavsett vad de sysslar med efter, för de åkte fortfarande ur den som är den egentligen viktigaste kuppen. Och såklart att det fanns ett lag som vill vinna allt ska verkligen gå för att vinna allt också. Om de hade lyckats, jättebra, du får vila och så vidare. Men det är med facit i hand oerhört underligt att ha så många tongivande spelare inte ens med på resan dit, kan jag tycka.
Sen vet ju inte vi allting heller. Alltså, så är det ju. Det hintade väl Arne Slott också om efteråt, just det här med att... Och klubbar är ju väldigt duktiga på att mäta precis allting kring spelare och framförallt kring deras belastning då, för att kunna förutspå när en skada är nära. Det kan ju ha varit så, vi vet ju inte, vi har ju inte all information, men det kan ju ha varit så att den här matchen och just det här att Van Dijk fick stanna hemma och Salah och så vidare, att de inte behövde resa ner hela vägen till södra delen av England. Vem vet, det kanske ger dem den här lilla energin som krävs för att de ska besegra Everton om ett par dagar. Så att, jag tycker också det är svårt, alltså, att när man inte har 100% insyn, att påstå att Arne Slott gjorde helt, helt fel. Men med det sagt så tror jag ju ändå att han själv underskattade Plymouth lite grann. Och det tror jag de flesta gjorde, för att de plockade ju fram någonting här som vi faktiskt inte har sett sådär bäst många gånger den här säsongen, även om de slog ut Brentford också. Så att det är ju två Premier League-klubbar som de har besegrat längs vägen här. Och det är faktiskt lika många lag som de har besegrat i Championship också sedan november. Så att det säger rätt så mycket om Plymouth också.
Ja, verkligen. Det har ju varit en total ökenvandring för Plymouth den här säsongen under Wayne Rooney framförallt. Hans stint i klubben har väl sett bättre ut sedan de bytte tränare. Men ja, de kommer väl antagligen spela League One nästa säsong. Det finns väl inget som tyder på någonting annat. Men man är framme i femte rundan i åttondelsfinal i FA-cupen, och det är ju en megasuccé för ett lag som Plymouth förstås. Vi tar oss vidare därifrån då till... vart skulle vi nu? Vi skulle till Birmingham, Aston Villa, Tottenham. Tottenham som blev fullständigt utspelade i semifinalen tidigare i veckan. Man tog sig ändå dit, skulle studsa tillbaks, hoppades man. Kanske då mot Aston Villa i söndags. Det lyckades man inte med. Jacob Ramsey och Morgan Rodgers gjorde målen, och nu har man igång båda de här två. Förra årets succéspelare och årets succéspelare i Aston Villa.
Jag tycker de är så lika också. De är lika det. Till utseendet. De känns lika, sett till det här att den ena heter Rodgers, den andra Ramsey. Ja. Båda engelsmän. Och så stod de bredvid varandra i den här postmatch-intervjun efter matchen, och jag bara kände att det är nästan svårt att hålla isär dem. Alltså, visst, de är inte så lika kanske, där man verkligen studerar deras ansikten. Men ja, Aston Villa har ändå hittat två spelare som är rätt så lika. Och tack vare att Rodgers fick en sån bländande start också på säsongen, så märktes det ju inte att Jacob Ramsey var borta.
Det fina är väl att se att de inte utkonkurrera varandra, utan att de funkar så väl tillsammans. För det är inte helt säkert när du har två så pass lika spelare att du kan ju få en jobbig situation på så vis. Men det måste vara oerhört skönt för Unai Emery att de är sån samklang som de är dessutom på planen. För det gör ju Rodgers bättre och det gör Ramsey bättre att de funkar så bra tillsammans.
Ja, och jag menar, det här är ju precis den typen av spelare. De har kommit Morgan Rodgers har ju tillhört Manchester City och lite så vidare. Kommer in där, men Jacob Ramsey är väl helt egen produkt, va? 22 år, 23 år gamla, redan fått sina genombrott. Det här är ju spelare som Aston Villa också kommer kunna bygga på och ha kvar i klubben för lång tid framöver. Det kommer inte komma ett Real Madrid och hämta Jacob Ramsey eller Morgan Rodgers nästa sommar. Alltså, man kommer inte ha den typen av spekulationer, tror jag, runt de här spelarna. De känns väldigt som en framtida ryggrad för, redan nu en stor del av ryggraden för det här laget. Det är två riktigt fina spelare. Tottenham fortfarande med en hel del... saknade försvarsspelare förstås. Mattis Tell från start i den här matchen kom ju in i semifinalen. Fick göra mål dessutom, men det var lite för sent. Han fick göra tröstmål, men det kan väl vara någonting positivt som Tottenham tar med sig, Frida?
Ja, det kan det ju vara. Jag tyckte inte han var speciellt bra under första halvleken, men det var ingen i Tottenham som var i för sig. Och sen så kliver stackars Michael Moore, han får kliva av sen till andra halvleken för att Postecoglou inser att han måste ha in en extra man på mittfältet och det blir Bissouma då, så att då offras Moore. Ja, vad ska man säga om Tottenham? Det hjälper ju inte att Kinski släpper in ett sånt mål som man gör redan efter 2 minuter, för att självförtroendet är redan så lågt bland de här spelarna. Och jag tycker faktiskt att man märker det allra mest när man ser Son spela just nu, för att dels så har han det här läget i första halvleken där jag tycker att Emi Martinez faktiskt gör en riktigt bra räddning. Men jag tror att en Son i stor form hade möjligtvis, han hade möjligtvis satt den där. I andra halvleken så får han ett läge där han mycket väl kan skjuta och där han borde skjuta, men väljer att passa istället till Bissouma som nästan befinner sig i en sämre position jämfört med honom själv. Och jag tycker att det säger väldigt mycket om vart Son står just nu, och det här med att även han har en självkänsla som är relativt låg just nu. Så att även om Postecoglou tar sina spelare i försvar efter alla matcher i stort sett, ja, jag kan absolut förstå det, för att de har fortfarande 10 spelare borta, så att det är ju en kämpig period. Men sen samtidigt så är det inte mycket med Tottenham just nu. Jag tycker att de kliver ut efter paus och visar lite mer energi och vilja, men det var ju länge sedan nu vi satt och sa att det var kul att titta på Tottenham. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur han ska lyckas ta sig ur den här negativa fasen faktiskt.
Alltså det är en mardrömsvecka för dem, för att det som hade kunnat rädda på något sätt den här säsongen för Tottenham, oavsett vart de landar i tabellen, hade ju varit att faktiskt vinna en titel. Och de har sin chans i ligacupen, blir helt överkörda av Liverpool i den semifinalen, bara fullkomligt pulveriserade. Och sen från där gå till att även krascha ur FA-cupen här, måste vara mot ett väldigt skickligt motstånd. Men det är ju två på realistiska titelchanser som bara puts väck. Nu har de bara Europa League kvar. Och då blir ju plötsligt tabelläget desto mer prekärt och värt att lyfta om de inte har några andra titlar att slåss om. Så att det är en mardrömsvecka på alla sätt och vis för Spurs att de ramlar ur båda inhemska kupperna på en gång. Kanske framförallt sättet de ramlar ur Liga-cup-semin där på i returen, men likväl.
Ja, och det är kanske Postecoglous värsta vecka egentligen den här säsongen. Fast det finns det rätt så många jobbiga veckor att välja bland. Så att det säger väl också en hel del om deras situation just nu. För kanske säga någonting om Marcus Rashford dock. Det har ju varit mycket snack om honom, och han fick göra sin debut här också. Och såg väl helt okej ut. Såg ganska pigg ut, särskilt i kant där mot Pedro Porro. Tycker väl annars att Asensio, som också får komma in, är snäppet bättre. Så att Villa har ju verkligen börjat få till den här bredden nu i truppen som de behöver om de ska slåss på flera fronter.
Sen Daniel Malen från start dessutom, som väl inte ens kommer vara reggad för Champions League-spel för att de har värvat för många spelare. Det var nog inte riktigt det som Daniel Malen räknade med när han valde Villa i början av fönstret. Att han skulle väljas bort av de 3 som då får spela CL här istället framöver.
Nej, så är det. Men Aston Villa ser ut att vara rustade för en tuff vår för deras skull också. De har Champions League att se fram emot och nu vidare i FA-cupen också, förstås. Och sen ska man ju klättra tillbaka upp på de där platserna i ligan, är det tänkt. Det är det man har rustat för. Du nämnde Marcus Rashford. Vi kan väl ta en titt på hans gamla gäng då. Manchester United, som efter väldigt mycket om och men och en hel del jag ska säga, bryderier, Frida, lyckades krångla sig förbi Leicester på Old Trafford i fredags. Men det var ingen vacker tillställning det här heller.
Nej, och ibland är det ju tur att det inte finns VAR då som kan granska offsides i efterhand. Precis. Så att Maguire fick det där förlösande 2-1 målet. Du har rätt, det satt rätt så långt inne, även om Man United skapade med och hade väl totalt, vad var det, runt 13 avslut kontra Leicester 6. Men ja, det var på håret. Det var det. Mm.
Och det här är ju någon som slänger in liksom bästa möjliga lag mer eller mindre också i form av Amorim. Han sparar ju inte på så mycket krut här när han slänger. Har du alla de stora stjärnorna så att säga från start och ett så gott som ordinarie manskap och ändå har problem att slå ett ja, något roterat Leicester var det väl till och med. Så ja, det är inte, det var ingen styrkebesked av dem även om de krävlar sig vidare, men det viktigaste var att krävla sig vidare så ur det ja, perspektivet.
Och det finns ju en möjlighet här FA-cupen för Manchester United. Det får man liksom inte glömma. Man har slagit ut Arsenal redan. Liverpool är utslagna. Chelsea också. Vi kommer till dem.
Jag tror ju de tar hem FA-cupen.
Det finns ju möjligheter att göra det. De är ett av de på pappret starkare lagen som är kvar i turneringen. Så att man lyckades ta sig förbi i slutändan visst på ett mål som kanske borde dömts bort. Det är inte så att de hade förlorat matchen när det blivit en förlängning. Och de hade väl antagligen krånglat sig förbi även om det målet hade dömts bort, tror jag. De var ju bättre än Leicester trots allt i den här matchen. Men, så,
det blir ändå en påminnelse om, missförstår man rätt nu, för att jag tycker att FA-cupen är fantastisk. Jag tycker att Liga-cupen också ska fortsätta att existera, att det finns ett väldigt viktigt syfte med att ha de här kupporna kvar. Men sen samtidigt när man tänker på Man United och faktumet att det var de som vann FA-cupen förra säsongen och säsongen dessförinnan var det väl som de vann Liga-cupen. Och ändå tittar vi på de här senaste åren som några av Man Uniteds värsta någonsin. Det säger ju kanske att även om de går och vinner FA-cupen i år igen så kommer inte det på något sätt tvätta bort allt annat för Ruben Amorim, utan de befinner sig fortfarande i den positionen som de gör, så att i deras fall så vill ju de hemskt gärna att de ska kunna etablera sig på åtminstone övre halvan av tabellen, istället kanske då för att vinna de här bucklarna. Men med det sagt så är det alltid fint att vinna FA-cupen.
Det är ju en viktig påminnelse, tycker jag, det här med att det var Ten Hag som tog hem en titel förra säsongen, det var inte Mikel Arteta. Det är ju sanslöst att säga det, men det stämmer ju. Och det säger väl en del om Uniteds självbild och storhet också på något sätt, att det, för dem så räknas inte de här troféerna på det sättet. För, ja, i och för sig, det räddade väl Artetas jobb att vinna den där FA-cupen.
Jag kanske tänkte säga att det var väl kanske inte...
Ja, precis. Det var,
alltså
det
är ingen som pratar om att han har vunnit FA-cupen egentligen. Nej. Visst, det var ett tag sedan nu, men ja, det visar ju också att Arsenal befann sig på en helt annan plats i sitt projekt jämfört med vad de gör nu då.
Ja, det är lite synd. Alltså nu såklart Liverpool förtjänar att gå vidare till den här Liga-cupfinalen och så vidare. Men det hade ju varit kul att se Newcastle Tottenham med tanke på hur mycket titeln har betytt för båda de klubbarna i en Liga-cupfinal. För Liverpool så blir det ju kanske lite en i mängden ändå om de skulle vinna den.
Ja, de är ju det laget som har vunnit Liga-cupen överlägset flest gånger av alla lag.
Det kommer ändå,
deras
inte,
cup
det kommer ändå inte toppa säsongen och vann med alla juniorer. Alltså,
så är det ju. Det kommer ju inte vara det som definierar den här säsongen heller. Alltså, vinner man den trofén så är det kul. Men utifrån tabelläget och utifrån situationen som den är nu så handlar ju allting om att vinna ligan. Och gör man inte det men vinner Liga-cupen så är det ju ingen som kommer... Det kommer inte bli någon open top... Open top bus parade för Liga-cupen.
Hade du tagit Champions League och Liga-cupen men och inte få ligan? Eller helst bara ligan?
Helst bara ligan.
Ja, jag tror att alla känner så, höll jag på att säga. Men jag tror väl att de flesta spelarna också känner så. Jag vet ju att Salah sa det där, att han själv var förvånad över att han känner att han hellre vinner Premier League i år kontra Champions League. Ja. Och det har väl att göra med att de vann också under covid när de inte kunde fira som de ville. Så att de har ju väntat på det här då. Att eventuellt få åka på en sån där bussparad med tusentals människor som inte behöver stå 3 meter ifrån varandra för att hålla avstånd.
Nej, att, precis. Ja, det ligger nog mycket i det. Vi kan väl ta oss tillbaks till Birmingham då. Vi var ju i Birmingham för en stund sedan med Aston Villa, nämligen Birmingham Newcastle. Frida, det blev en mer dramatisk match än man kanske hade förväntat sig. Newcastle i form, men ett Birmingham som verkligen bet ifrån. Och ingen Alexander Isak, alltså Newcastle kom ju från sin semifinal efter att ha slagit ut Arsenal. 2-0 blev det i den matchen igen då, 4-0 totalt, och Alexander Isak var ju fenomenal i den matchen. Kan vi bara prata lite grann om först semifinalen och Alexander Isaks förarbete som det blir. Det känns ju som Isaks mål Men, ja. Och att han är så fantastiskt bra mot Arsenal just.
Det, jag vill börja med att säga att det är ganska savage från Eddie Howe att byta in Isak med typ en minut kvar att spela.
Varför gjorde han det?
Ja, jag förstod inte riktigt syftet med det där. Men ja, inkom han åtminstone. Gjorde någon rush och sen så var det över. Så att, ja, han
tänk
fick
man hade dragit en bak. Tänk man hade dragit en baksida på den rushen han tar.
Men var han så orolig för att han skulle släppa in en kvittering och skulle bli förlängning då?
Ja, nej, jag, alltså,
men då är det ju jättebra byte att ha honom till förlängningen, liksom kanon.
Ja,
men...
ja, förmodligen kanske. Ja. Men det är som du säger att han hade ju en fantastisk match mot Arsenal och han visade ju sett över båda de mötena att det var han som var den absolut största skillnaden. Visst, han gör inte mål mot Arsenal i den andra matchen, men det är ju han som ja, totalt springer sönder, eller snarare mobbar sönder brukar man säga på engelska. Mm. Han riktigt bullied William Saliba på ett sätt som man inte har sett så många spelare göra mot honom. Och det märktes att Saliba hade oerhört stor respekt för Isak och aldrig riktigt visste vad det var som skulle ske. Så att Alexander Isak har verkligen visat upp sig i de matcherna och ja, han är den hetaste anfallaren i den här ligan just nu och det är inte lite det. Men som sagt, de hade det ändå lite kämpat där Newcastle mot Birmingham och framförallt så var ju Birmingham ganska irriterade också på att Willocks första mål blev godkänt. Är bollen över linjen? Jag är inte helt säker på att den var det.
Påminner
om det här att vi inte har VAR eller goal line technology heller för den delen eftersom att det var ett lag i League One. Så att, ja.
Tycker inte det ser ut som den bollen är inne.
Jag tycker inte heller det. Jag kan inte riktigt se på. Jag förstår faktiskt inte hur linjemannen kan vara så övertygad om att bollen är inne. Om inte ens vi kan vara det som ser repriser från olika håll och kanter. Och linjemannen är ju inte i linje heller. Så att, ja, jag tror att han gissade sig till den.
Men tänk också hur mycket mindre den här diskussionen blir nu när det inte har gjort en bedömning efter en VAR-koll där vi vet att domare har tittat på de här kamerabilderna på samma sätt vi har gjort. Och hur befriande det är att vi kan sitta här och spekulera bara att, alltså...
Men jag tycker goal line technology...
Ja, goal line technology tycker det finns, men vi har ju inte goal line technology i Premier League heller.
Jo.
Nej, nu blandar jag ihop det. Jag blandar ihop det med semi-automatiserat. Glöm allt jag sa. Ja, fortsätt. Ja. Jag blandar ihop det med La Liga också, de fortfarande inte har det.
Ja, jag tycker goal line technology, det finns alltid.
Ja, det finns
är väl
ingen...
enkelt, antingen är bollen.
Nej, den är ju rimlig. Den är rimlig, det håller jag med.
Ja. Ja, den tror jag inte det är någon som är direkt emot heller. Goal line technology.
Jag tycker mest det är uppfriskande att inte ha VAR.
Ja, jo, men det är det. Och det är framförallt väldigt, väldigt skönt att kunna veta när bollen är i mål och domaren och flaggan inte är uppe, då är det mål. Det är inte någonting som kommer hända. Det är fritt fram och jubla för alla, för spelarna, för publiken. Det betyder jättemycket tycker jag.
Ja, sen så missar ju Birmingham, som ska bara tillägga det, de missar ju en rad rätt så enkla lägen fram tills då Tomoki Iwata drar till med den här superkanonen. Så att, ja, det var ju verkligen, man märker ju, eller man förstår varför Birmingham ligger vad de gör i League One-tabellen och att de med all säkerhet kommer att flytta sig upp till Championship igen. Mm. Men ja, som sagt, de saknar det där lilla sista bara.
Jag tror inte att han kommer göra om det där så många gånger till i sin karriär, det kan jag säga.
Nej, det var otroligt vackert mål. Det näst vackraste målet från helgen. För det allra vackraste målet blev ju faktiskt noterat som ett självmål.
Det hittar vi
Leighton Orient mot Manchester City. Eftersom jag inte då har, nu ska vi se här, det var alltså Donley va, som nöp till från mittcirkeln. Och det är verkligen, det är som en brevlådespringa han har att sikta på, därför att Stefan Ortega är inte så långt ute. Men den är perfekt slagen i ribbans underkant. Och ner i marken och sen via Stefan Ortega då in i mål. Det är ju tragiskt att det blir noterat som ett självmål, men fantastiskt av Jamie Donnelly att uppfatta den och ja, vilket skott. Det är ju
årets mål kanske så här långt. Det är hårt. Det är nästan en skandal att han inte får den.
Ja.
Man vet hur mycket det betyder för de spelarna också i ur de lägre divisionerna. Nu tillhör ju Jamie Donnelly dessutom Tottenham egentligen, så att det är väl kanske extra viktigt för honom att göra en bra, ja, alltså göra ett avtryck den här säsongen för att sedan då återvända till Tottenham och förhoppningsvis få chansen där också. Samma sak med målvakten Josh Keely som gör ett par riktigt fina räddningar, är ju också utlånad från Tottenham. Jag tycker ju att Leighton Orient att de har otur i den här matchen, ser på Latt. De gör en riktigt stabil insats mot, ja, Man City då, som visserligen också roterar en hel del, och Nico Gonzalez får ju starta den här matchen, kliva av redan efter 22 minuter. Det som gör skillnaden i slutändan är ju att Pep Guardiola, till skillnad från Arne Slott, faktiskt tog med sig några av sina bästa spelare och hade dem på bänken, så att Kevin De Bruyne kommer in och hans mål är ju väldigt, väldigt läckert.
Ja.
Ett sånt där mål som är så typiskt för honom, men som inte har sett sådär särskilt många gånger den här säsongen. Så att det var ju den lilla skillnaden i kvaliteten som till slut gjorde skillnad.
Var mittbackskiftet förberett, tror ni? Att de skulle bara byta två mittbackar i paus?
Antagligen, ja.
Kusanov gjorde ju mål också. Kanske inte var så mycket han som gjorde det, men han var glad i alla fall. Och det förstår. Skönt för han.
Ja, det var ju Rico Lewis som vallade ett skott på den unge usbeken in i mål. Men vad fan, de tar man väl också?
Ja, sen är det ju lite underligt som sagt. Han får det där målet och det kommer stå alltid för alltid att han har gjort mål mot Leighton Orient i FA-cupen, medan killen som drar bollen från halva plan.
Precis.
Det finns ju ingen som tjänar på att det där klassas som ett självmål. Det finns ju ingen som kan vara glad för det.
Nej.
Alltså, Ortega, tråkigt för honom. Tråkigt för han som sköt skottet. Ja.
Det är ju ett självmål. Ja, för att hade han inte varit på den så hade det inte gått in.
Nej, jag vet varför det klassas som självmål, men jag tycker att i sådana där lägen så ja, det måste,
nej, jag håller med.
Det borde finnas mer utrymme för tolkning, tycker jag, ibland på den, när det blir självmål och inte.
Det finns en ganska rolig story också kring Leighton Orients tränare Richie Wellens, som lyckades göra sig ovän med Ange Postecoglou för ett par veckor sedan, för att han gjorde någon intervju efter en match där han sa någonting i stil med att jag kommer inte skylla på skador i truppen liksom Ange Postecoglou, vilket är ett väldigt överraskande uttalande med tanke på då att Leighton Orient har väldigt nära samarbete med Tottenham, och inte minst det här att deras damlag spelar på samma arena. Så att han fick, eller snarare klubben fick gå ut och ta tillbaka uttalandet efteråt för att Tottenham blev så upprörda. Det är lite ovanligt, oftast brukar man ju be om ursäkt för att man säger någonting, men Leighton Orient gick alltså ut och tog tillbaka uttalanden från Wellens. Så att ja, de är nog inte helt nöjda med varandra just nu, de två klubbarna.
Stackars Spurs som inte ens får respekt från sin farmarklubb liksom.
Ja, jag tycker väl också. Han har ju faktiskt inte skyllt så mycket på skador ändå. Visst, en del, men jag tycker inte att han... Ja, han har inte gått till överdrift ändå, så jag är inte så förvånad att han blev till med det exempel.
Nej, jag tycker inte han har gått omkring och gnällt på något överdrivet sätt. Vissa andra tränare hade ju minst sagt gjort större väsen med tanke på den skadelistan de har haft.
Ja, alltså, den skadelistan är ju... Det är ju också det blir effekten av att de som spelar får spela så otroligt mycket mer och få ta så mycket större ansvar, spela med juniorer, spela med i olika system, spela på positioner de inte är vana vid och så vidare. Jag tycker den kanske tydligaste indikationen på det är ju Dejan Kulusevski, som ju var fenomenal i höstas och verkligen, ja, men jag skulle vilja hävda att han under en period var en av ligans absolut bästa spelare. Jag tyckte han var så framträdande för Tottenham runt oktober-november där någonstans när skadeproblemen började, och han ser trött ut. Han ser riktigt, riktigt trött ut, och han får ut väldigt lite av sitt spel för tillfället. Vi har några matcher kvar att hantera. Vi kan väl ta oss till Brighton, där hemmalaget slog ut Chelsea i en av tre rena Premier League-matcher då den här helgen.
Riktig målvaktstavla tyckte jag att det var.
Ja, det får man säga.
Jag tyckte det.
Det var inte Cole Palmers det vackraste mål i karriären.
Där pratar vi självmål.
Ja, där pratar vi. Icken, alltså vad händer? Alltså, Verbryggen. Vad var det de skrev? Alltså, det var ju inte... ja, Brighton har inte lyckats värva målvakter sen... ja, av tillräckligt.
Fast Bryggen är ju egentligen en bra målvakt, egentligen en vettig värvning och egentligen någon värd att satsa på sikt. Sen så är det ju en riktig så kallad howler han slår till med här, men...
Ja, det är det verkligen. Ja, jag tänkte bara på att Sanchez stod på andra sidan också, tidigare Brighton-målvakt ju.
Tidigare petad Brighton-målvakt när Chelsea valde att värva honom, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Men...
ja, precis, han har ju inte heller varit 5 plus den här säsongen, om man säger så. Men Kauru Mitoma med ett vackert segermål till slut i alla fall. Lite kontroverser runt det. Vissa som hävdar, jag har suttit och tittat på det här, vissa som hävdar att han tar med sig bollen med armen. Som sagt, ingen var... Det går inte att se på matchbilderna exakt hur han tar med sig bollen, men det är väl typ axeln, kinden, liksom nyckelbenet på något sätt, jag vet inte.
Ja, alltså det var ju väldigt mycket flipperspel innan han får den bollen också, det var ju väldigt rörig situation. Jag tyckte väl inte det kändes som hans, säger jag biased, när jag såg det målet.
Så oavsett så är det ju en oerhört viktig seger för Brighton som vi har varit inne i en tung period. Och tyckte jag läste också någonting om att Hürzler, att han ska ha satt eld på sin matchplan från mötet med Nottingham Forest, han fullständigt misslyckades med sin uttagning och ju verkligen underskattade Nottingham Forest genom att sätta Hinchelwood som en stort sett ensam bärande mittfältare. Så att, jag vet inte, det här verkar som att han också lär sig saker varje vecka under sin tid här i Premier League. Och ja, nu fick de ju till det åtminstone till slut. Och, ja, men tittar man på Chelsea så nu uppstår helt plötsligt en diskussion huruvida det var smart av dem eller inte att skicka iväg Joao Felix med tanke på att då Nico Jackson är skadad. Nkunku får spela nia. Hans bästa position är möjligtvis att spela tia. Ja, det är intressant vad snabbt det kan gå från att ett lag har alldeles för många spelare till att det börjar pratas om att de inte har värvat tillräckligt eller åtminstone släppt iväg en spelare för mycket, men det är där vi är just nu, även om Maresca då hävdar att ja, men Nicky Jackson kommer komma tillbaka snart, så att det är ingen fara på taket för Chelsea ställ enligt honom.
Alltså de startar med Nkunku, Sancho, Palmer, Neto och kastar in Madueke. Nja, jag tror inte att de behöver oroa sig så mycket igen. Jag tror inte det är där problemet ligger, att de skeppar iväg Joao Felix på lån.
Ja, men de fick ju lufta Tyreek George, ett namn jag inte kände igen, i den här matchen.
Det är väl jättebra att de får lufta honom istället. Jag ser liksom inga problem med deras truppbygge. De tog ändå...
Men det är mycket... Det får man ju ändå säga, det är ju mycket ansvar på Nico Jackson ändå. Som sagt, absolut. Nu är han skadad och Nkunku har ju skrikit efter speltid och det får han ju nu. Men sen samtidigt, ja, det kanske inte är hans bästa position heller att spela som nia. Så att, ja, det finns ju ändå någonting att diskutera i allt det här, även om jag håller med om att de borde ha tillräckligt bra spelare på kanterna och kring sig för att de ska kunna vinna matchen då.
Så är det onekligen. Vi kollar spelschemat. Vi hade också förstås Wolves vidare mot Blackburn Rovers. Även viktigt för dem, tror jag, i situationen de befinner sig i, att få med sig lite framgång. Och jag menar, alla de här Premier League-lagen som nu är vidare, med tanke på att visst, Manchester City är vidare, men de är ju inte oslagbara den här säsongen, det har vi ju sett. Med tanke på att Arsenal och Liverpool, som ju är de två bästa lagen i England, får vi väl ändå hävda den här säsongen, är utslagna, så finns ju liksom en öppning för kanske ett Wolves att göra någonting, för Manchester United, för Newcastle, att faktiskt sikta på den här trofén, och det skulle ju betyda oerhört mycket. Matheus Cunha i målprotokollet igen då, Joao Gomez var ju två mål på bara ett par minuter där.
Ja, återigen så hade ju Blackburn, de fick ut mål bortom där rätt så tidigt, och vid en närmare titt så borde inte det målet ha dömts bort. Så att återigen det där med att VAR inte fanns, och då var det en del misstag, eller en del domslut snarare, bland annat då offside-bedömningar som blev lite fel.
Är inte Bournemouth en av titelfavoriterna nu också när de är kvar?
Alltså, men det är samma sak där, va? Vi kommer väl till den matchen, men det ligger ju öppet för de här lagen att med lite stolpe in så finns en trofé att vinna här i slutändan. Och som sagt, Manchester City, som kanske på pappret liksom är favoriter härifrån, de är inte oslagbara den här säsongen. Det har vi sett så många gånger, och det känner ju alla lag. Och det är klart, Newcastle, jag menar, för dem att vinna en titel, det är 70 år sedan, va? Frida.
Vad sa du? Förlåt, jag lyssnar inte. Vad pratar du om?
jag pratar om att det ligger öppet för de lagen som är kvar. Vi pratar Wolves. Bournemouth slog ut Everton här 2-0. Dessutom att nu är vi framme ändå i åttondelsfinal. Det är 16 lag kvar. Liverpool och Arsenal är utslagna. Det finns... det är upplagt för en spännande avslutning av FA-cupen, tycker jag.
Ja, nej men absolut. Vet inte om du nämnde Villa där. Eller var det Villa du pratade om kanske när du...
Nej, vad Wolves jag pratade om först, och sen så
tog de Newcastle efter det.
Och sen tog
förlåt, jag fick ett meddelande så att jag är och zonade helt.
Det är helt okej. Sen tog man kort upp Bournemouth dit vi inte har kommit än. Okay.
Jag visste inte att det var en bestämd programpunkt, just Bournemouths match.
Ja, men jag ska gå igenom matchen här.
Jag tror att Aston Villa har en bra chans nu, med tanke på just att de har breddat truppen som de har gjort. De har ju inte vunnit, ja. Det var ju ett tag sedan de också vann någonting ordentligt. Så att, ja, nej, vi får väl se.
Ja, men det är som sagt, av de gamla vanliga så är det väl bara Manchester City som är kvar, så att säga, som har vunnit de här titlarna de senaste åren.
United.
Och United kvar, ja, precis. Och så vidare. Du la upp Bournemouth som favoriter här, och kanske på form.
Alltså, jag tänkte mer på så här, nu sa jag väl tidigare i den här inspelningen, jag tror United tar hem det bara för att jag får någon sorts känsla av att det skulle kunna bli så, men om man tittar logiskt, Bournemouth avfärdar det här David Moyes Everton, som också ändå ställer upp en ganska ordinarie gäng. 0-2 borta. Vi har pratat om dem ganska många gånger förut och skicklar dem vart i ligan. Och det som vi ska komma ihåg är att om det är någonting Andoni Iraola var i Spanien, så var det en cupspecialist. Han tog lilla Mirandés från Segundan hela vägen till semifinal i Copa del Rey. Tar Rayo till semifinal i Copa del Rey året därpå. Han vet hur man vinner cupmatcher. Han är otroligt skicklig på att ta en underdog långt i en cup. Och om man då kan ta Bournemouth hela vägen med den här konkurrensen, ja, det känns inte helt otänkbart. Och förstå vad den titeln hade betytt för den klubben om den skulle gå hela vägen till FA-cupen. Han skulle få en staty. Det är ju liksom den nivån. Så att, nej, jag räknar inte bort Bournemouth sådär så länge de är kvar. Och
nej, alltså Bournemouth är såklart ett jättebra lag, jätteskickligt. Mm. Och Iraola har verkligen fått ihop den där startelvan till och med, eller även när de har en massa skador. Men det blir just det där som gör att man kanske känner att det kommer komma en tid då de ser lite tröttare ut, just för att de här spelarna har fått spela rätt så mycket nu den här senaste tiden. Och visst, de gör det bra, men som sagt, det finns ju inte den där bredden i truppen då som vissa andra lag har. Det är kanske det som gör att man tänker sig att det kommer kanske se lite trögare ut mot slutet. Men ja, vi får se.
Vi konstaterar ju också att Fulham är vidare efter seger mot Wigan. Det var ju i hög utsträckning Premier League-lagen som gick vidare i den mån de kunde, förutom då Liverpool och Southampton. Southampton kan inte vinna fotbollsmatcher. Det är bara så. Burnley 1-0.
Ja, Marcus Edwards får hoppa in och göra mål direkt för sin nya klubb. Det var ju rätt så förvånande att han gick till Burnley ändå. Man hade tänkt sig att han skulle hamna i Premier League, men med tanke på hur bra Burnley går i Championship så är det väl inte omöjligt att han faktiskt kommer att spela i Englands högsta serie så småningom. Det är ju, alltså Burnley är ju kanske inte det roligaste laget att titta på, men de släpper in oerhört få mål. Alltså de har det bästa försvaret av, ja, om man ser då till första ligan och andra ligan, inte bara i England utan även i Spanien, Frankrike, Tyskland och Italien. inget lag har släppt in så få mål som Burnleys. Även om de inte gör speciellt många mål framåt så har de ju fått till ett oerhört stabilt försvar. Och lyckligtvis för Burnley Supportmans del så hoppade Edwards in till slut och fick in det där viktiga målet.
Finns ju en anledning till att Spurs hördes för om Esteve från den backlinjen. På deadline det här också. Och det finns en anledning till att Burnley krävde pengar som Tottenham inte ville betala. Om vi säger så.
Ja.
Han kommer det pratas om en del också, tror jag, i sommar. Där.
Mm. Ja, och han startade ju inte ens den här matchen. Han hoppade väl in med halvtimmen kvar eller någonting sånt. Så att det finns ju bredd i Burnley ändå.
Verkligen. Ipswich slår ut Coventry. Skönt för dem. De har ju också en tung säsong bakom sig och kommer åka ur Premier League. Tror vi väl allihop. Men en framgång i FA-cupen. Hur långt, alltså en kvartsfinal i FA-cupen, är det en framgång för ett lag som Ipswich, skulle du säga, Frida?
Ja, det är det kanske. Det beror ju lite på ändå. Och jag tycker som sagt, just det här vi pratade om när det kom till Man United, och att det inte alltid spelar så stor roll ifall man vinner en turnering kontra hur det går i ligan. Ligaspelet kommer ju alltid komma först. Och det är ju väldigt viktigt för lag, eller det gör en sån pass markant skillnad rent ekonomiskt att hänga kvar i Premier League kontra att åka ner till Championship. Det är en oerhörd skillnad. Så att jag tror ju att alla klubbar egentligen, eller framförallt alla klubbledningar, definitivt hade valt ett nytt Premier League-kontrakt framför de flesta pokalerna faktiskt.
Men
Ipswich har ju fortfarande en chans också att hänga kvar. Det får man ju ändå säga, även om det ser hyfsat mörkt ut på deras del just nu.
Får jag bara återgå till Burnley jättekort? Alltså de startade alltså matchen här mot Southampton, noterade nu, med ett riktigt omaka mittfältspar ändå. Hannibal Mejbri och John Joe Shelby.
Ja,
någonting har det.
Jävligt stökigt är det.
Någonting har det. Det var bara det, så kan vi gå vidare.
Ja,
jag ville bara lägga ut den. Så kan vi gå
vidare. Riktigt stökigt. Jag vet inte. Vi kanske inte ska ta upp det här med Jonjos hår.
Nej, det behöver vi inte göra. Det kan vi gå vidare från.
Jag kan väl bara notera då också att Millwall vidare slår ut Leeds. Lite förvånande ändå. Leeds som har sett riktigt bra ut på hemmaplan blir utslagen av Millwall 2-0. Och att Preston Wickham i hela omgångens kanske minst bevakade match slutade 0-0, Preston vidare på straffar. Och att Coventry gjorde detsamma mot Stoke då. Slog ut dem på straffar helt.
Nej, Cardiff va?
Ja, Cardiff. Sa jag tvärtom.
Coventry rökt mot Ipswich.
Ja, Coventry, ja, de ligger bredvid. Ja, precis. Cardiff, Stoke, Cardiff vann på straffar.
Sa du de ligger bredvid, va?
Ja, de ligger bredvid på mitt papper framför mig.
Ja, okay.
Noterbart att gamle Sirius-strikern Josef Salih har fått en fin start där. Gjorde ju mål för Cardiff också i den tillställningen.
Väldigt lokalt geografiskt ligger de nära varandra på mitt körschema, Frida.
Okay.
Sen har vi två stycken Premier League-lag kvar då i turneringen som inte har spelat. Det är Crystal Palace som möter Doncaster ikväll. Och Nottingham Forest som möter Exeter i morgon kväll. Då också kvalet i Champions League drar igång, va? Det ser vi fram emot.
Kvalet i Champions League, där du kallar playoff-spelet.
Playoffet, ja, kvalet.
Kvalet,
i kvalet till Champions League-slutspel.
Ja, så kan vi väl säga.
16-delsfinaler. Playoff.
16-delsfinal.
Något är det.
Någonting sånt är det. Men det ska bli i alla fall väldigt spännande. Som sagt, mycket som hänger på de matcherna. Och sen den där hängmatchen då. Ska vi äntligen få en riktig tabell i Premier League efter hängmatchen Merseyside Derby. Det är sista Merseyside Derby på Goodison Park, Frida.
Ja, det var ju sista FA-cup-matchen också.
Mm, det blev
den
det.
Den gångna helgen. Mm, så ja. Det blir mycket sista gången. Jag tycker att det är trist. Goodison Park är en helt otrolig arena. Det var ju faktiskt den första arenan i England som helt var dedikerad till fotboll. Mm. Så att det finns mycket anrik historia där. Sen med det sagt så ser den nya arenan jättefin ut. Och det kunde ha varit värre. Jag tycker ändå att den rent geografiskt ligger rätt så bra där nere vid vattnet. Så att,
verkligen.
Ja, det kommer ju bli annat. Och jag tycker att det är rätt så trist faktiskt att det inte kommer att spelas Premier League-fotboll längre på Goodison Park. Mm.
1892 slog man upp dörrarna där. Och det är sista säsongen nu. Ni som är bättre på huvudräkning får räkna ut exakt hur många matcher, eller hur många matcher, hur många år det blir, hur många säsonger det har spelats där.
132, va?
Ja, du ser.
Jag är född 92, det var ganska enkelt att räkna.
Everton som väl också är laget som har flest säsonger i högsta serien totalt sett av alla lag i England. Så är det. Man kan titta på en sån här, jag såg en, det görs en sån här interaktiva grafer över lång tid där man ser lag flyttar upp och ner, alltså själva maratontabellen i England.
Det är så lätt att fastna i de där videorna när det bara liksom
högsta ligan och under hur lång tid som Everton toppade den ligan och att de fortfarande tror jag är fyra något sånt där i maratonligan i England. Det säger någonting om att det är en klubb med viss status ändå fortfarande, även om det inte har gått så bra de senaste kanske 10-15 åren. Vi har fått ett par frågor. Vi har fått två frågor, båda från samma konto på Twitter här, och det är Roar Hansen och Joakim Linner fanpage. Fenomenal frågeställare. Han börjar med att skriva, visst känns det som att, är det så här skriver han först. Vem är tvärtom varianten på Alfie Doughty? Alltså spelare som ingen pratar om hur dålig den är.
Ja, men kanske Leap Davis.
Ja, men det är en bra shout. Alltså,
ja, det kanske är hårt, men jag är faktiskt jättebesviken på Leap Davis. Jag trodde att han skulle ta Premier League med storm, men det har inte alls hänt. Så på tal om en ytterback då, som kanske inte riktigt har levt upp till mina personliga förväntningar, så ja, till skillnad då från Doughty som var överträffade mina förväntningar förra säsongen.
Nej, vi har pratat ganska lite om. Vi pratade ju mycket om Leffe i början på säsongen här, och att liksom det var Ipswich kvalitetsspelare. Det var liksom, om det skulle hända så var det från hans vänsterfot det skulle hända. Men så har det verkligen inte varit. Var det andra Ipswich som har stuckit ut i sådana fall?
Men om det ska vara tvärtom med Alfie Doughty, menar vi att Alfie Doughty var omtalad då? Eller att han inte pratade så för mycket?
Ja, det var väl att jag tjatade om
honom. Jo, det vet jag att du tjatade. Jag menar, det är väl
så någon jag inte tjatade om kanske då?
Leaf har vi ju ändå kastat en del på. Så att säga, jag funderar på om det finns... Nej, det är ju också svårt att komma på en person vi aldrig pratar om.
Ja, precis. Det, faktiskt. det finns ju en hel del spelare, alltså kommer man på sig själv med när man sitter och kollar på en match och tänker att han är så värdelös. Men jag kommer inte på någon just nu.
Nu är inte det här Premier League, men eftersom det är FA Cup-podd så går han väl in i kategorin ändå. Men Junior Firpo är ju en sån som han har liksom suttit och funderat på hur i huvud taget han har fått kontrakt i olika klubbar.
En jag faktiskt tycker är riktigt överskattad, som visst kan ha bra matcher, men som jag ändå tycker har ett misstag eller två i sig rätt så ofta, det är, förlåt Chelsea-supportarna, Levi Colwill faktiskt. Jag är inte riktigt övertygad om hans storhet som mittback, så den kan jag väl slänga ut så där, förvänta mig att Chelsea-supportarna inte kommer vara helt nöjda med det.
Kan komma på en hel startelva för Liverpool. Kvalificerar in spelare som ingen pratar om. Det är rätt många som pratar om hur dåliga de var å andra sidan. Men följdfrågan, samt visst känns det som att Tottenham plockar Iraola och Bournemouth tar in Jagoba, alltså Mallorca-tränaren i sommar.
Alltså han finns ju på listan i Raiola, och annat vore ju konstigt med tanke på vad han har åstadkommit med Bournemouth. Sen är ju frågan om man vill lämna Bournemouth. Låt säga att Bournemouth kniper en Europaplats, då kanske det lockar att stanna kvar. Övriga namn som nämns annars i Tottenham-sammanhanget är ju framförallt Edin Terzic, som ju själv ska ha tackat nej till jobbet i Besiktas med motiveringen att han sitter och väntar på Tottenham-jobbet, så jag vet inte riktigt vad det säger. Men det är ju mycket möjligt då att Postecoglou faktiskt ligger i riset på det.
Jag är mer frågande till om Bournemouth lyckas lösa Arasate som ersättare. Är han verkligen sugen på att lämna Mallorca för Bournemouth? Vem vet? Ja, kanske han är.
Pengar, money talks.
Ja, fast om det är någon tränare jag känner att man inte pratar så mycket så är det faktiskt Arasate. Men vi får väl se.
Ja, han har väl gjort det kanonen här.
Ja, alltså han gjorde jättebra i Osasuna. Sen var jag förvånad att han inte tog ett större kliv än Mallorca när han väl flyttade här. Men sen har han gjort det väldigt bra i Mallorca också. Så.
Annars känns Edin Terzic väldigt Spurs-kompatibel.
Det gör han faktiskt.
Ja, det känns väldigt oerhört kompatibel.
Man vill, alltså man kommer se igenom i den där liksom button-down-skjorta liksom vid sidan av planen. Ja, det känns väldigt Spursigt.
Jag tror ju inte han blir jättelångvarig om han kommer.
Det känns inte som någon blir jättelångvarig i Tottenham. Det om det helt enkelt. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här veckan. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks nästa vecka igen, då med en fullständig Premier League-tabell att titta på. Det ser jag fram emot. Men med det säger vi tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs med vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.